Det här är P1, Sveriges Radio.
Det viktigaste är att du sitter bekvämt,
tycker jag. Jag tycker det.
Ja. För vi ska sitta en stund.
Mm.
Men jag lyssnade på en intervju i Värvet för några år sedan.
Det var ganska många år sedan.
Ja. Då sa du att du hade en tendens att du kan bli otrevlig i intervjuer.
Det kan hända.
Då blev jag nyfiken på liksom, när det händer.
Alltså det händer om jag känner att vi liksom hamnar i fel, att det blir fel läge. Kanske, oh lord, please don't let me be misunderstood.
Mm.
Jag känner så att här, nu blir det... Jag liksom, vi har verkligen inte... Jag förstår inte.
Nej.
Och jag känner mig liksom typiserad eller inmålad i ett fack. Ja, det är väl kanske... Alltså så här, då faktiskt kan jag bli... Och det, den största förloraren på det är ju jag själv.
Mm. När, som, hur tar det sig uttryck?
Ja, att jag blir väldigt kort kanske.
Sissela Kyle är skådespelaren och regissören som kanske bäst av alla behärskar den där kombinationen av skratt och allvar. Nu när hon gästar söndagsintervjun säsongspremiär den här hösten så är hon mer aktuell än någonsin med föreställningar och en kommande självbiografi. Men för att så gott som möjligt undvika otrevligheter så låter vi henne själv fortsätta svara på frågan. Vem är Sissela Kyle?
Välkommen till söndagsintervjun i P1, Sissela Kyle.
Tack Martin Miklin.
Under scenskolan i Stockholm där i slutet på 1970-talet så lärde ni er en östtysk teaterpedagogisk övning. De fem
vena.
Fem frågor som man skulle ställa till sig själv för att kunna förstå den karaktär man ska spela. Och jag förstår att du ställer dig ibland de där fem frågorna.
Mm.
Även utanför scenen, så att säga. Jag tänkte att vi skulle börja den här intervjun med att jag ställer de frågorna till dig.
Mm.
Vad tänker du om det?
Jo, det kan man göra. De är ju också väldigt bundna, situationsberoende. Så att, då vill jag också säga att de är liksom inte genomgående för livet. Även om de kan vara väldigt bra att ställa sig i livsavgörande händelser också. Det kan, ja, eller vid stora. Men det är ju... kanske ofta inför att gå in på scen. Eller.
Just det.
Men det kan ju vara i den här situationen.
Jag tänkte att försöka fånga vem Sissela Kyle är nu.
Ja, vad en bra.
Vi testar. Vem är du?
Jag är skådespelare. Tänker jag, varför är jag här då? Vem är jag? Jag är skådespelare, regissör. Jag är i någon mån då... Jag har skrivit min bok om... delar av mitt liv, en slags... självbiografi som kommer ut nu i september.
Var är du?
Jag är just nu i studion med dig.
Ja.
Annars är jag i en lång ledighet.
Mm.
Och jag förbryllande bra trivs med att just inte göra någonting. Men jag är en mormor som tar hand om barnbarn. Jag läser Middlemarch hela tiden så fort jag får tid, för den är så fascinerande och rolig.
Vad är det för bok?
Den är den här jättetjocka som hon har pseudonymen George Eliot, men heter egentligen Mary Ann.
Så den har du läst i sommar?
Jag har inte läst ut den.
Nej.
Den är över 900 sidor. Den är ganska nyöversatt. Den är jättebra. Läs den.
Jag ska läsa den.
Den är fantastisk. Om du gillar Jane Austen, om du gillar systrarna Bronte,
så
kommer du älska den här.
Ja, 1830-talet.
Precis. Och i en liten stad med förändringens vindar och så, med personporträtt som är roliga, som man skrattar och man känner. Och, ja, det är toppen.
Mm. Vad vill du?
Vad vill jag? Jag vill vara en anständig människa. Det vill jag försöka vara.
Är det svårt, tycker du?
Oftast tycker jag att det går bra, men det finns tillfällen där det är svårt. För att världen är komplicerad och för att även i små detaljer kan det bli svårt. Men det är min strävan.
När är det svårt tycker du?
Ja, då vet jag ju inte det. Mer än att när det uppstår. Det kan ju vara i någon slags val som man har i vägar att gå. Så strävar jag efter att försöka då tänka att jag ska kunna se mig själv i ögonen. Eller liksom vara, inte på något vis ett föredöme, men kanske i mina egna ögon har betett mig. Mm. Okej.
Är det svårt när man är så offentlig som du är?
Ja, men det kan ju vara det. Att
det är svårt att vara otrevlig.
Ja, men det är jag ju inte oftast.
Fast man behöver ju vara det ibland.
Ja, ibland
eller?
Får man vara
man,
det.
Man är ju människan.
Ja, och det vill jag vara då, kanske. Mm. Jag vill inte vara trevlig jämt. Men det är också så här, jag tänker väldigt sällan på mig själv som att jag är en som folk känner igen. Mm. För jag tänker att det skulle göra mig så begränsad och ofri. Och därför har jag verkligen valt att tänka, folk skiter nog helt i att just jag gick förbi.
Mm. Och spottade på marken.
Ja.
Eller
vad du
gör.
Kastade en snus. Nej, men det ska man ju inte göra, men kanske jag gjorde det.
Just det. Mm. Vilken tid är det?
Det var den bästa av tider. Det var den värsta av tider. Det är, så är det ju, som Dickens skriver i förordet till Två städer.
Vad tänker du?
Jag tänker att vi lever ju på många sätt i en fantastisk tid. Med så stora framsteg på många håll. Och vi lever ju en fruktansvärd tid. Mm. Fasansfull tid. Så att det beror på hur jag ser tidsbegreppet.
Vad är du tänker på som är fasansfullt?
Ja, alltså världen, krigen, miljön, mänsklighetens dårskap, egoism. Jag tycker det är fruktansvärt. Mm. Och känner mig jättepessimistisk.
Varför gör du det du gör nu?
Jag drivs av en... Vilket menar du?
Ja, det är väl lite upp till dig.
Jaha, ja, just det. Varför? Jag, varför? Det är stora bena. Varför.
Varför gör du
varför?
Det du gör?
Och det kan man ju verkligen... Den frågan ställer jag mig ju ofta just i mitt professionella liv. För att jag får ruelse över att jag ställer mig i centrum eller att jag tror mig om att kunna underhålla eller ge sådär, och då kan jag verka varför är jag här nu? Men det stora varför för mig annars är ju en slags drivkraft jag har av lust och faktiskt intresse, nyfikenhet, tror jag.
Mm.
Och kanske också ibland att något verkar läskigt, det kan också locka mig lite.
Vad är det som lockar med det läskiga?
Det är väl utmaningen att prova. Skulle jag klara? Går det här liksom? Mm.
Det lockar mer än det skrämmer för
ja,
dig, eller?
Ja, det överväger i alla fall. Inför tanken, men sen när jag väl står där, då kan jag verkligen bittert ångra mig. Mm. Sen brukar det gå över.
Du, Sissela Kyle, skulle vilja att du tog med mig tillbaka i tiden till middagarna i radhuset i Partille, där du växte upp vid skogens kant.
Mm.
Det är du, det är din 7 år äldre bror, det är mamma Gunhild och pappa
Peter.
Peter Kyle. Ja, båda lärare.
Mm. Och Jörgen heter min bror, det var ju viktigt.
Jörgen. Mm. Väggarna täckta av höga bokhyllor. Mm. Tavlor av Halmstadsgruppen och möbler i dansk design. Hur kunde det låta där vid middagarna?
Ja, då kunde det vara att det var ju ofta Peter då som förde ordet och tog upp till diskussion något som han hade läst. Det kunde vara en artikel i tidningen, och då höll vi, som han sa alltid, håller du? Vi höll Handelstidningen, och det var väldigt viktigt för att under kriget så var ju Torgny Segerstedt chefredaktör på Göteborgs Sjöfarts- och Handelstidning, och man tog en väldigt stark ställning mot nazismen. Mm. Och det här var avgörande för väldigt många, bland annat för familjen Kyle.
Mm.
Så då diskuterade man kanske någonting som stod i tidningen, och så tog pappa upp det och så fick vi liksom, han snudd på ska jag säga, fördelade ordet kring. Mm. Och alla blev lyssnade på. Men han var ju den som styrde samtalet.
Just det. Du sa Peter och inte pappa där? När
nej,
du började.
Det var ju en det var under slutet av 60-talet den här revoltperioden som influerade Peter väldigt mycket, där han nästan ska man, alltså där han radikaliserades oerhört. Och mamma och pappa var liksom moderna akademiker, och i den bilden ingick att man sa inte längre mamma och pappa, utan man kallade föräldrarna vid förnamn, i någon slags känsla av att vi var vuxna människor som liksom hade valt varandra och med full respekt tilltalade varandra så här.
Mm. Det sitter kvar att du tänker
hans förnamn. Jag sa pappa till honom också, men när jag pratar om honom så min bror och jag säger gamle Peter.
Men det låter som att du fick mycket plats, att du blev sedd, att du blev lyssnad på där vid matbordet.
Definitivt. Jag fick med mig, skulle jag säga, att min röst var lika viktig. Trots att jag var minst så betydde det, och man, alltså det lyssnades på mig på allvar. Så jag gick ut i livet i den förvissningen om att det var viktigt vad jag sa och att folk skulle höra på mig.
Mm. Vad tror du att det har betytt för dig?
Jag tror att det har betytt otroligt mycket. Jag har helt enkelt med mig detta, och det finns ju ett självförtroende i det. Mm. Men också naturligtvis en, jag ska inte säga sårbarhet för det är inte fel ord, men det finns det där, jag kan ju bli skogstokig då, och blev också det som ung och som barn, om jag då inte blev lyssnad på, eller så där jag lilla vän eller så, då blev jag galen. Mm. Och anar jag det fortfarande, nu är jag ju, så händer inte det nästan, men anar jag det så blir jag jätteirriterad, och ser jag det, så jag är ju mån om också att försöka vara en människa som lyssnar på andra. Mm.
Men hur var det med, det här är ju att bli lyssnad på och delta i ett samtal, men hur var det med känslorna runt matbordet? Hur hanterade familjen Kyle känslor?
Det var ju en svag punkt kan man ju säga, för att det var ett resonerande och en kontrollerad, artig, trevlig ton även i så här konfliktsituationer så där. Mm. Så att det var, ska jag säga, inte känsloutbrott så där, hanterades väldigt klumpigt. Och jag blev rätt arg, och då kom jag ihåg att jag fick gå in i badrummet så där, och ja, tolererades på något sätt inte, utan man skulle vara behärskad.
Vad gjorde du i badrummet då?
Jag grät väl kanske, och jag kommer ihåg att jag låg på en matta där som luktade ganska unket och snyftade lite och var arg, kanske slog lite i den.
Kunde du inte gråta hos mamma eller pappa?
Jo, men i en vredesituation eller en konfliktsituation så skulle liksom det vara, vi skulle kunna behärska oss och kontrollera oss och beskriva och verbalisera. Mm. Sådär, för att jag tror det fanns nästan en rädsla för känslor. Mm. Och den tror jag också har varit väldigt viktig. Precis som det har varit viktigt att jag då har blivit lyssnad på och respekterad. Så det här som dämpandet eller nedtryckandet av känslomässighet. Det var nästan ett ord som det tycker man inte alls att det passade. Så det har, och jag är en ganska känslostark människa, förstår jag. Det är väldigt mycket av min längtan till teater tror jag har varit för att hitta vägar och hitta uttryckskanaler för känslor.
Just det. Men vad tror du att det har gjort med dig? Att inte fått liksom leva ut dina känslor i hemmet eller haft tillgång till det?
Ja, jag vet. Jag har nog med mig jag är nog lite hämmad kanske. Jag har rätt långt till exempel att bli arg. Och ledsen visar jag inte ofta att jag blir. Mm. Om det inte är på teatern. För då går det ju bra.
Mm. Både mamma och pappa var ju lärare. Mm. Hade samma arbetstider. Mm. Men medan pappa kom hem efter jobbet och kraschade i soffan eller på sängen mm. för att han var så trött, mm. så började din mamma laga mat från mm. grunden. Mm. Pappa hade två skrivbord, mamma hade inget. Mm. Var det här någonting du reflekterade över?
Nej, inte då, men efteråt naturligtvis. Självklart. Och i perspektiv har både min bror och jag pratat om en djupa orättvisa som fanns. Det var ju också en tid, så här såg det ut. Mm. Så här var det hos de andra familjerna. Min mamma förvärvsarbetade och ville det. För henne var självständigheten och oberoendet fundamentalt viktigt mm. för att vara en fri människa. Så att hon ville ju aldrig någonsin släppa det. Och då fick hon betala ett pris för det. Och det var att hemmet skulle se ut som att det bodde en hemmafru där. Och allt skulle skötas som om det fanns en hemmafru där. Så hon jobbade på rejält.
Mm. Mamma Gunhild Kyle är ju en pionjär. Hon är mm. Nordens första professor i kvinnohistoria. Historia. Det är lite på något sätt ironiskt att hon som hade det intellektet att se de strukturerna i stort inte var förmögen att göra det i sitt eget liv.
Nej, så var det.
Vad tänker du om det?
Jag tänker att hon blev medveten. Och hon säger också att hon genom sin forskning så blev hon feminist. Blev hon medveten. Det var någonting som hon förstod. Hon
gjorde intellektuellt förstod
intellektuellt,
hon det.
Mm. ja. Mm. Precis. Och som sedan också drabbade henne i insikten och det finns ju ett ögonblick då som jag skriver om också när pappa frågar vi tar in mig, min bror hade flyttat hemifrån då och jag var 14-15 års åldern sådär och pappa och mamma sitter tillsammans och röker och så säger pappa Sissela, Gunhild påstår att jag har förtryckt henne, vad anser du? Och för mig var ju frågan liksom helt bara ja. Alltså jag hade aldrig tänkt på det överhuvudtaget, men det var helt bara, ja det har du. Alltså det är klart du har förtryckt henne och mig och Jörgen, alltså det gör självklart. Men det gör, alltså du gör det så bra pappa och det, vi tycker ju alla att det är. Så jag, för mig var det ingen liksom...
Du gör vad så bra?
Förtrycker eller liksom styr.
Ja.
Vi tycker alla att det funkar jättefint liksom, mm. men på en direkt fråga, ja. Och det tror jag att han var fullkomligt omedveten om.
Mm. Du, på något sätt det är en otrolig scen. Mm. Ändå så skrattade jag till.
Ja, men det är ju liksom också Peter i sin ja, alltså han var en så rakryggad, principfast och en debattör och som stod för sina åsikter och var rak så här. Otroligt fantastisk mm. och samtidigt, men snälla, han kunde aldrig ha fel. Alltså allt fick rättas till. Mm. Han var en underbar och rolig och fantastisk och fullkomligt hopplös människa för att han just var så hård, alltså så stenhård. Ja, men alltså det är roligt och det är underbart också. Han gjorde det väldigt bra.
Alltså du beskriver ju honom väldigt roligt ja. I den här boken. Du beskriver honom med mycket ömhet.
Ja.
Men också, du är ganska hård mot honom. Mm. Och han var ju mm. uppenbarligen rätt hård. Men du skriver till exempel, det finns ett otroligt kapitel som handlar om saker som som Peter ogillar. Ja. Vad kunde det vara som han...
Ja. Som alltså Peter Kyle, han hade ju dels att han ogillade helt konsekventa grejer. Allting som hade på något sätt en anknytning av överklass, höger, och det, då hörde ju då bilismen, slalom, golf, så småningom kärnkraft naturligtvis, flyga på semester och pommes frites, alltså, men sen kunde han ogilla helt random grejer. Stearinljus, varför? Påslakan var ju topptunnelrosorasande på.
Men, varför hatade han påslakan?
Ja, men jag tror faktiskt, han var ju så konservativ i sin radikalitet då. Och när han växte upp så hade man ju inte påslakan utan man hade lakan och en filt.
Mm.
Alltså är det, så det här oskicket med påslag, det nådde aldrig Peter, ska jag säga. Så sen när han bodde ensam, den kom aldrig till honom. Torkade blommor. Jag hade fått så fina blommor från premiärer som jag hade lagt och uppe på ett skåp, och det låg så fint ros. Och hör du, Sissela, det ligger en massa torra växter där uppe. Alltså påpekade liksom, det här, det är skräpigt.
Just det. Men det är också intressant att han gav inte dig blommor till exempel. Nej. Efter premiären. Nej. För att han ville inte...
Han ville inte premiera någon speciell.
Nej, inte ens sin egen dotter. Så,
hallå, jag är din dotter. Nej, men det skulle vara odemokratiskt att utmärka en speciell person. Mm. Det ville han inte göra. Nej. Men sen fick jag ju då alltså han var enormt generös och jag fick en fin växt av honom hemma.
Sanningen såg. Mm. Vad sa han efter din första roll i tv-serien Zombie? Efter scenskolan.
Ja, då pratade jag ju med honom i telefon. Då var jag på turné med Riksteatern och då sa han, ja, det var inget vidare. Tack, pappa.
Är det inte lite uppiggande ändå då? Att den där ärligheten och rättframheten.
Ja, det var toppen. Alltså, vi kunde verkligen bli osams på det viset vi nu kunde bli osams. Vilket ju aldrig betydde att vi grälade, utan bara att vi anfäktade en åsikt med viss envishet mot varandra. Men så att han var ju en ganska, man kunde ju bli rätt störd på det här också, men så fort det var i perspektiv så skrattade jag, alltså tycker jag han var också en väldigt vänlig och snäll person. Och han älskade mig.
Och du kände den kärleken?
Jag kände alltid det.
Du var inte så nöjd själv med den rollen heller i Zombie.
Nej, det var jag inte. Jag tyckte jag var väldigt spänd och jag ska säga, jag tycker inte, det är inte så många grejer jag känner mig så där nöjd med. Det kan jag inte påstå. Jag tycker mycket lämnar en hel del i övrigt att önska. Många är mycket bättre än jag tycker.
Hur skiljer du det på ditt eget värde och din prestation så att säga?
Ja. Jag är glad att jag har gjort några bra, alltså saker som jag tycker har varit bra. Och så är det en väg att hitta var kan jag använda det som är mina tillgångar och min begåvning. Var finns det plats för det? Hur får jag till det bäst? Och jag har ju gjort väldigt mycket olika grejer. Och jag tycker till exempel väldigt mycket om att regissera.
Det har du gjort mycket de senaste 10 åren.
Ja.
Men känner du liksom att Är det okej att misslyckas? Har du så pass grundad i har du så bra självkänsla eller självförtroende att det är helt okej att misslyckas?
Nej, det kan jag inte säga. Jag tycker det är väldigt tråkigt att tänka på att det där blev inte bra. Eller, och bara, det här tror jag att väldigt många som står på scen, alltså om man gör en miss efter en, alltså det kan ju vara till exempel att jag ska säga någonting som är roligt och det är så otroligt viktigt med tajmingen, och så kanske jag gör shit, nu hände något, så jag snubblade liksom in fel, och det kan jag grämma mig och gå igenom gång på gång, hur kunde jag göra så dåligt. Men jag tycker liksom inte att jag är en usel människa för det, så att jag har väl med mig ändå, och det hindrar inte att jag blir glad om solen skiner liksom. Men jag kan, så jag fastnar inte så, men jag kan nog hålla på och älta rätt mycket när något inte blev bra.
Du nämnde ju den där scenen när pappa frågar om han har förtryckt mamma och du svarar ja. Det finns ju en annan scen en morgon som förändrar er familj fullständigt, när din mamma kommer in och berättar att hon har träffat en ny man, att de ska skiljas. Och det där verkar vara en händelse som påverkat alla eras liv på djupet. Och när du kom hit idag så hade du en keps på dig. Nu går jag, står det på den. Är det hämtat därifrån?
Det är faktiskt hämtat från min föreställning som jag gör om mamma. Om Gunhild Kyle, om kvinnohistoriken och om hennes liv som jag tycker det är så spännande och intressant, både ur ett privat perspektiv, en människas liv från 1921 och fram då, och fram till hon dog 2016. Och det finns många olika då perspektiv att föra in på det, som är dels det, liksom, kvinnan Gunhild, och sen finns det kvinnohistoriska perspektiv. Vad har hon varit med om? Hur har hennes liv och hennes kamp för självständighet och så där sett ut? Mm. Och då, den föreställningen börjar med att jag beskriver en bonad som mamma har haft med sig och som hon fick för länge sedan av kvinnofolkhögskolan, en tygbonad. Och där är de här karyatiderna, som är de här grekiska, som står på Akropolis-templet, kvinnofigurer som håller upp en del av templet.
Just då.
Och då är det så att på den bilden så har den mittersta gått och det är bara en taggig statyrest kvar. Liksom från fundamentet. Mm. Och så ser man hur hon svävar iväg och där står broderat i rött: nu går jag. Och den där hade hon med sig, och jag tror att det var, beskrev för henne själv hennes strävan efter självständighet och oberoende, frihet.
Just det, en tidig version av dumpa din kille nu.
Ja, det kan man säga, fast det, nej, mer än så skulle jag nog säga. Det handlar om också att frigöra sig inte bara från en man utan kanske från ett system. Och det var ju därför hon alltid till exempel var så viktigt med den ekonomiska självständigheten. Och att vara fri från konventioner också, att frigöra sig liksom. Så att, och därför så har jag den kepsen, nu går jag.
Mm. Vad betydde den där händelsen för dig? Deras skilsmässa?
Ja, det är ju svårt att säga.
Du var ung tonåring då?
Ja, precis. Och man kan, jag kan tycka ibland så här, när man liksom sitter fast i gamla händelser i barndomen och ska man hålla på älta det. Och det vill jag inte göra och det gör jag inte, men det betydde naturligtvis enormt mycket. Därför att Peter blev så förkrossad. Mm. Han ville aldrig någonsin träffa henne igen. Och mamma fick en näring för sin depressiva läggning, så hennes skuldproblematik fanns med henne alltid.
Efter det så...
Ja. Nu ska jag säga, hon hade depressioner innan också, så att det här var en läggningsfråga, men det, han skuldbelade henne totalt. Mm.
Du skriver väldigt fint och väldigt mörkt om det här, om din pappa... Mm. Om den här tiden som jag tänkte läsa. Mm. Efter den hemska morgonen då pappa inte ville gå upp ur sängen, så drog han iväg helt ifrån sig, förtvivlad till galenskap och redo att göra slut på sig. Han hyste in sig i ett rum på ett ungkarshotell längst ut på Hisingen. Det var ett beklämmande ställe. Där kunde förtvivlan råda. En korridor där berusade, ledsna män stod och hängde. Hans rum med en säng och två stolar, ett bord utan duk, persienner för fönstret. Där satt Peter, tigande, orörlig. Vilken scen. Mm. Så mörkt.
Så mörkt. Så förtvivlat mörkt. Ja.
Hur var det att skriva det?
Ja, jag grät ganska mycket när jag skrev, ska jag säga. Mm. Och det var... Jag höll det väl ifrån mig också. Jag ville liksom inte... Jag beundrade pappa kolossalt. Han var ju Peter Kyle som visste och sa. Mm. Så att det var förfärligt att komma dit och se pappa där. Det var ju förfärligt.
Mm, kontrasten där mellan...
ja, den. Och denna alldeles tysta, brutna man. Mm.
Du har ju en, tänker jag, när jag läser... en mjukare blick på din mor än på din far.
Mm.
Du högaktar din mamma.
Mm.
Och det märks ju verkligen.
Mm.
Du har lite hårdare blick på pappa, Peter.
Han var också hårdare. Han var dömande. Han var kategorisk och liksom obönhörlig i de han inte gillade. De hade inget berättigande nästan. Han hade väldigt lite förståelse. Han skulle aldrig kunna vara vän med någon som hade en annan politisk, eller som inte delade hans politiska hållning. Han skulle inte, nästan inte kunna respektera liksom andra, inte ha förståelse, och det präglar ju synen på honom.
Mm.
Medan Gunhild hade mycket mer av så här humanistisk syn på sin omgivning och sig själv, inte minst. För Peter hade ju liksom, jag tror han tyckte själv att han var perfekt.
Mm.
Nej, men det gjorde han väl inte kanske, men snudd på.
Mm. På slutet när han blev dement så skriver du att han var ute och gick med sin gåstol och du går bredvid.
Ja.
Och så stannar han plötsligt och ropar högt: Sissela, jag älskar dig.
Ja.
Var det första gången han sa det?
Ja. Mm. Det var nog första gången. Han kanske sa det när jag var ett litet barn, men som jag... Vi sa inte så. Det vi använde, liksom i familjen hörde man inte. Det var också en annan tid, man höll inte på så där: åh, jag älskar dig, och puss och kram, nej, nej, nej. Och pit, puss och kram, nej, 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 det är ju helt otänkbart. Ja, det var trevligt att träffas. Ja, liksom så var ju han. Men då ropade, och jag tror att han verkligen ville, du förstår väl detta? Han ville att jag skulle, och jag kände liksom, ja, ja, det förstår jag.
Mm. För du kände det?
Jag kände absolut, och jag hade alltid vetat.
Mm. Men sa du någonsin jag älskar dig till honom?
Nej. Nej, det tror jag inte.
Nej. Du liksom vänder i stolen. Det är som att det var, var något obehag som gick genom din kropp.
Jag kan tänka, hur skulle han ta emot det? Jag älskar dig, pappa. Så jag kan bara känna en djup genans. Och jaha, ja, det var ju... är det lunchdags? Liksom... Jag tror inte han skulle ta emot det.
Ja.
Men då... Nej, vi hade inte den typen av alls relation. Så att det var också därför det var så drabbande, detta plötsliga utrop där i solen på Ekhaga sjukhem.
Mm. Hur kändes det då?
Varmt. Mm. Och bekräftande.
Mm.
Man kan ju tänka ibland att man måste säga, men man måste... Jag visste. Nu var det så fint att han sa, men jag hade aldrig tvivlat på hans kärlek. Och jag tror aldrig att han tvivlade på min. Vi bara inte sa det.
Mm.
Jag tror inte mamma, och jag sa väl heller aldrig, jag älskar dig mamma. Nej.
Det är så intressant. Så fort du säger de där orden, jag älskar dig, så ser man hur hela ditt ansikte förvrids. Ja, och du vänder dig om. Det är som att det...
Ja, men det är så otänkbart med dem. Men jag säger ju det till mina barn. Mm. För nu, det är en annan tid, och jag är en annan. De var handikappade känslomässigt, faktiskt.
Säger du det till din man?
Ja, absolut.
Just det. Så när du får det här obehaget, så är det för att du tänker dig in i deras reaktion?
Ja, jag tänker att jag ska säga det till Peter Kyle, och att han skulle bli förlägen, eller vad ska han, tack för informationen, vad ska jag göra med den liksom?
Just det. Men Sissela, de här erfarenheterna av liksom familjebanden, uppbrott, kompromisser, hur tror du att det har påverkat hur du har valt att leva som vuxen? Mm.
Ja, jag funderar faktiskt på det. Just när jag skrev, så jag tror att jag har haft en väldig skygghet i att gå in i en liksom djup relation, en djup kärleksrelation.
Mm.
Jag tror faktiskt att jag har haft det.
Hur har det liksom tagits uttryck, tänker du?
Att det har varit, tagit lång tid för mig, men när jag väl har fäst mig, så har det varit väldigt allvarligt.
Mm. Just det.
Kanske.
Vad har du varit rädd för?
Ja, men jag har väl varit rädd för att investera i, om man ska använda Lena Anderssons språkbruk, investera, och både för min egen del och att jag inte ska kunna stå för det, att jag liksom inte, min kärlek ska kunna hålla, att jag inte ska kunna stå för det.
Men måste kärlek hålla?
Alltså. Nej, men det måste väl inte det, jag, absolut inte, men jag tror att jag är helt öppen för att det kan vara på annat sätt, men vad gäller mig så har det nog varit så.
Mm. Har du varit rädd för att såra andra, eller för att mer att du själv ska bli sårad?
Kanske nästan ännu mer att såra andra.
Mm.
Faktiskt. Fast det är nog både och. Det har nog varit båda delarna. Och det här är också så svårt, Martin, för att det är ingenting som jag har uppe i mitt medvetande, utan när du frågar så letar jag och känner att det finns någonting där som är sant, men det är inget som jag Jag har liksom inte formulerat det här och har inget svar, varken att ge så här ut eller för mig själv, utan det är mer något som jag själv funderar. Ja, det kanske kan vara så.
Mm. Just det. Men du har inte vågat ta det där klivet så många gånger kanske då?
Nej.
Som det innebär att bo in i en kärleksrelation?
Nej, men nu hade jag träffade ju en man då som jag levde med i många år. Och sen har jag ju träffat Per som jag ju älskar. Mm. Och som jag hoppas och tror att jag kan leva länge med.
Per Naroskin, han är ju en känd radioröst för många som lyssnar på den här kanalen.
Mm. Och vi har varit ihop i 20 år. Mm. Ja. Så kan det gå.
Men precis, då har du ju tagit, då har du ju ändå.
Ja, det har jag.
Vågat.
Ja, och med Mårten levde jag i 16 år.
Just det. Hur har det varit att vara mamma då, förälder, utifrån den där bakgrunden med ganska komplicerad familj som du kommer ifrån?
Ja, alltså den är ju komplicerad på ett sätt, men det var också, ska jag säga, en rolig och positiv, och jag fick ju det här att bli lyssnad på, så att det är väldigt, väldigt, väldigt dubbelt, för den här förfärliga svärtan och uppbrottet, det kom ju egentligen senare då i tonåren, och då hände ju ändå allting avskyvärt med att man ska bli vuxen och hela självförtroendet, och varför ser jag ut på det här sättet, och varför är jag inte som någon som man vill vara som, och allt annat förskräckligt, så att föräldradelen tynar ju ut lite grann ändå under tonåren skulle jag säga.
Man frigör sig.
Ja, man frigör sig, du vet. Så, och innan dess så var vi ju en jättefin familj, skulle jag säga. Sen var det väl under ytan då hände ju saker som att, då att min mamma kanske inte var lycklig i äktenskapet. Mm. Men det märkte ju inte jag. Så att jag har en väldigt positiv och ljus uppväxt med Pito som förordet och Gunhild som var så intelligent och klok och som var en, på alla sätt en perfekta partnern för pappa, för att hon ju var så smart och briljant och ändå undergiven liksom. Det var ju... Men det här, ja, så att jag menar för mig att få familj, jag var bara jätteglad för, jag älskat att vara mamma. Och jag tycker det är toppen med barn och att ha med barn att göra.
Och du har sagt att du älskar dem.
Ja, jag har sagt att jag älskar dem.
Har de sagt att de älskar dig?
Ja. Och mer än det, vi menar det.
Vi har pratat mycket relationer här. Jag har hört dig tidigare prata om ensamhet, att din syn på livet och att vara människa, att i slutändan är människan ensam, liksom utkastad var och en här till att hantera det här livet på, med allt vad det innebär. Var kommer den idén ifrån? Att vi är ensamma?
Vi är det.
Hur menar du då?
Men man delar, vi delar ju som art väldigt mycket, och som grupp, och man möts på vägen. Men jag tycker jag har sett döden, den är ensam. Även om man är där, jag höll Mårtens hand, jag var med mamma, jag kom tyvärr då, men det, för sent för pappa, han hade ju redan lämnat. Men, och även med vänner så är det som ett ensamt rum på något sätt ändå. Man kan finnas där och försöka, hallå, jag sitter här, jag är med dig, jag minns dig, jag finns här. Men jag ser oss nog ändå som ensamma.
Trots att man sitter och håller en människa i handen så är det, är döden ensam.
Ja, det är det.
Men livet då, är man ensam även i livet?
Nej, man delar ju så mycket. På ett sätt så är man ensam. Så, i din tankevärld, i ditt universum, i Martin-världen. Även om du har barn och lever ihop så är den är en solitär. Och så ser jag att jag är också. Men jag delar och finns på alla sätt med. Och precis som jag lever så mycket tycker jag med människor som har lämnat och gått bort. Eftersom jag nu är då så pass gammal som jag är, så är det rätt många som har varit mig nära, som har gått vidare. Mm. Och de lever så starkt hos mig. Ibland nästan ännu starkare när de försvann.
Just det. Jag tänker att jag lever ett ganska solitärt liv.
Mm.
Jag har barn, men jag lever ensam.
Mm.
Jag tycker om att vara ensam. Mm. Jag trivs med det. Jag har ju relationer och jag träffar människor och så. Men trots det så känner jag när jag hör dig beskriva att vara människa är att vara ensam, så känner jag att det är en ganska mörk tanke som jag inte känner igen mig själv i. Jag känner att jag är inte ensam, för jag har de här relationerna.
Mm. Men så känner jag också. Jag har relationerna och...
Existentiellt känner jag mig inte ensam.
Nej, existentiellt känner jag mig ensam.
Ja.
Ja, det gör jag. Men den är inte så mörk. Den är en acceptans. Och jag...
Vad är skillnaden på det mörka och...
Nej, det vet jag inte. Du känner att den är mörk. Jag känner inte att den är mörk.
Mm.
Jag tänker att så är det. Och utifrån det så gör man allt så bra som det går. Och... Ja. Mm. Nej, jag tycker inte det är mörkt.
Nej. Är det mer en filosofisk fråga än...
Det kan vara det, ja. Som jag kanske inte klarar av riktigt att fördjupa mig, kände jag. Men på en fråga, så ja, jag upplever nog så.
Mm. Du nämnde ju att många av dina viktigaste relationer, de människorna har ju lämnat oss.
Mm.
Har det påverkat din syn på de relationerna eller på andra relationer?
Nej, det tror jag inte. Nej, det tror jag faktiskt inte. Alltså att Mårten dog, det var ju sorgligt för att han var så ung ändå. Och för att det var så brutalt kort och koncist liksom. Så det var förfärligt sorglig. Och jag, alltså när jag var yngre var jag absolut motståndare till döden. Ja.
Mm.
Och jag var också motståndare till att vi skulle veta om att vi skulle dö. Jag tycker det var så fullkomligt irrelevant information. Tack så jättemycket. Varför ska jag gå omkring och veta det? Jag blev helt liksom irriterad på. Och företeelsen helt värdelös.
Just det.
Så att jag, nej. Men nu så kan jag se med en betydligt mildare syn på det. Och kan tänka att... Jo, men det ingår. Döden ingår.
Du är inte längre motståndare till döden?
Nej, inte aktiv motståndare. Jag är inte med i någon grupp. Jag är inte, du vet, min pappa. Han sa så här. Att plötsligt så sa... Alltså, du vet, eftersom du har läst mig, jag är ju allergiker. Jag är allergisk mot allt möjligt. Mm. Morötter och hasselnötter och hästar och katter. Allt möjligt. Plötsligt säger Peter, när jag är typ 14 år. Sissela, du är ju allergiker. Ja, är du organiserad? Ska jag gå med? Ja, herregud. Jag är inte organiserad motståndare till döden heller.
Nej. Varför skrattar du så mycket åt det där med
pappa? Jag ser inte det. Du skrattar också.
Jag skrattar också, för det är väldigt roligt.
Det är roligt.
Ja, vad är det som är roligt?
Därför att han är sig så typiskt lik. Alltså han hanterar då, för det första, att han upptäcker detta. Herregud, alltså jag är 14-15 år, då fattar han det här. Det visar ju hur lite han har varit engagerad liksom i mitt, vad äter jag? Mamma visste ju naturligtvis exakt allting, men han hade ju ingen koll på det. Och sen att han då blir liksom, informerar mig, du är ju allergiker. Och att han då ser en möjlighet för mig att gå med i ett förbund där jag kanske då kan göra min stämma hörd och påverka. Han är sig så typisk så att det är så klockrent kul alltså.
Mm. Fantastiskt.
Mm.
Mm. Tappar jag bort mig lite grann. Vad var vi? Men jag tänker på din hyllade föreställning om mamma som du ju... kör fortfarande. Mm. Den har du sagt var möjlig att göra först efter hennes död. Mm. Varför var det så mycket lättare att göra den efter hennes död?
Ja, dels därför att jag berättar i mitt perspektiv om hennes liv. Jag menar, jag tar mig ju friheten att ikläda mig henne, påstå henne. Och det tror jag skulle ha värkt mig mot, eftersom hon hade osannolik integritet.
Mm.
Men sen när jag hade gjort det, så ska jag säga att jag tror faktiskt att hon skulle blivit glad. Mm. Så att jag har lite ändrat, men jag tror att hon skulle ha blivit stolt. Hon skulle säkert haft lite synpunkter och att jag borde ha haft med mer av något eller mindre av något sånt. Men jag tror faktiskt att hon hade tyckt om det.
Mm.
Men när jag gjorde den så var jag fri för att hon inte skulle kunna säga någonting.
Just det. Inte det lite fegt då?
Jo, det är klart att det är. Ja, eller fegt, det tycker jag är lite hårt. Det kan ju också vara en hänsyn. Det var, framförallt var jag fri.
Mm. Vad känner du för tanken att du själv skulle bli porträtterad efter din död?
Det tror jag inte.
Nej,
helt enkelt.
Nej, just det, men...
Vem skulle göra och varför? Med Gunhild är det ju... Alltså där är hon dels är det hennes gärning då, men det är hennes forskning, och sen är det att kunna berätta det här perspektivet från den här, hon växte upp i en så borgarfamilj i Göteborg och med i skolan hur som flickor skulle inte, hon fick väldigt tidigt, så sa hennes fröken, Gunhild måste hållas nere, annars blir hon högfärdig.
Mm.
Så jag menar, det här har varit ett, hon, du vet, nu går jag. Det är rätt mycket att gå ifrån.
Just det.
Och så att det finns så mycket spännande att berätta, och med hennes forskning som grund. Så att där finns ett perspektiv att göra en föreställning.
Mm. Men Sissela Kyle har gjort en stor gärning också, som får folk att skratta och tänka efter. Tycker inte du det?
Det tycker jag var väldigt snällt sagt av dig.
Mm. Kan du känna att det ligger någonting i det?
Nej, alltså jag tycker det var jättefint. Jag blev väldigt glad. En stor gärning, men jag är glad att jag har fått förmågan att få folk att skratta.
Mm. Ja, Sissela Kyle.
Mm.
Ska jag säga så?
Det var väl ett bra slut i så fall.
Ja, tycker jag verkligen.
Ja.
Vad fint. Tack för att du var med i Söndagsintervjun i P1.
Tack för att jag fick vara med.
Du har lyssnat på Söndagsintervjun med skådespelaren och regissören Sissela Kyle. Vi som arbetat med programmet är programledare Martin Wiklin, ljudtekniker Fredrik Nilsson, och jag som är producent heter Filip Bohm. Söndagsintervjun i P1 produceras av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
Hej, Martin Wiklin här, programledare för Söndagsintervjun. Nu har du lyssnat på ett avsnitt ur arkivet, men jag vill tipsa dig om att nya avsnitt av Söndagsintervjun, de hör du bara i P1, på vår hemsida och i Sveriges Radios app. Så lyssna där om du inte redan gör det. Om du vill kan du också följa Söndagsintervjun i appen och slå på notiserna, så får du en påminnelse när vi släpper nya avsnitt. Tack för att du lyssnar på Söndagsintervjun.